Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Och jag skulle säga att fodret är också väldigt viktigt, för att där hade man ju inte tänkt sig från tysk synvinkel att ha så många hästar och åsnor på Nordkalotten. Men det upptäckte man ju väldigt snart, särskilt längst i norr på östfronten, alltså Murmansk-riktningen, att fordonen dög inte. Man behövde många fler hästar och åsnor än vad man hade räknat på. Så att totalt hade ju tyskarna på Nordkalotten 60 000 hästar och åsnor. Och en hel del av deras hö och halm, den förvarades på olika platser i Luleå kommun.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Järnmalmen i Kiruna med utskeppningshamnen i Narvik, nickelmalmen i Petsamo i Finland och hamnen i Murmansk med järnvägen söderut var strategiskt viktiga brickor som gjorde att Nordkalotten blev platsen för ett av de största slagen i Nordens historia under andra världskriget. Sverige både hukade och profiterade på Nordkalottens strategiska betydelse. Det neutrala Sveriges eftergiftspolitik mot Nazityskland gjorde att 2 140 000 tyska soldater och över 100 000 vagnar med krigsmateriel transporterades på svensk järnväg. Under perioder upptog tyskarna 10% av SJs transportkapacitet. Tyskarna byggde också upp ett enormt mellanlager i Luleå där det främst lagrades mat och djurfoder till den tyska krigsmakten. Lars Gyllenhaal är författare med inriktning på militärhistoria och jobbar också med TV. Han är aktuell med återutgivningen av boken Slaget om Nordkalotten. Välkommen!
Tack så mycket!
Pratas ju inte så mycket om den krigsföringen som skedde uppe i norra Europa i den här tiden. Men vad jag tänkte säga, vilken strategisk betydelse hade Nordkalotten för Tyskland och de allierade under andra världskriget?
För bägge sidorna så var den norska kusten en stor möjlighet, vilket gjorde att det blev ju en kapplöpning om att ta den norska kusten i besittning. Men utlösande för att Norden och i synnerhet Nordkalotten kom i krig, det är ju att Stalin sätter igång sitt vinterkrig mot Finland den 30 november 1939. Jag tror att om inte han hade utlöst det kriget och angripit Finland så hade det sett annorlunda ut med Norges öde. För det är ju han som för in Norden i andra världskriget i själva händelserna. Norden är ju så att säga ett lugnt hörn före det angreppet. Polen har angripits, men vi i Norden känner oss tämligen trygga ändå i början då, de första veckorna av andra världskriget.
Man ska ju säga att Sovjetunionen angrep ju Finland med Hitler-Tysklands goda minne i och med Molotov-Ribbentrop-pakten, där det fanns ett hemligt tillägg där man i princip delade upp Europa mellan sig.
Ja, Ribbentrop hade ju gett grönt ljus till Molotov och därmed Stalin att ta hand om både baltstaterna och Finland. Med baltstaterna så går man ju väldigt diskret tillväga. Det är inte något omedelbart angrepp på dem, utan först är det att man i oktober 39 kräver att få ha militärbaser i baltstaterna. Det är först många månader senare som man verkligen går in i baltstaterna och verkligen tar över dem. Så att det som händer i oktober 39 med baltstaterna, det blir så där, ja, det blir inte uppenbart och inte särskilt uppmärksammat. Än idag så är det en händelse som ofta förbigås. Men det är samtidigt en varningssignal som uppfattas i Finland då, att närmsta grannarna, balterna, i oktober 39 då tvingas in med det här, med militärbaserna, de sovjetiska militärbaserna.
Mm. Idag ska vi koncentrera oss just på striderna liksom i det arktiska Norden. Men när man tänker på finska vinterkriget, så då tänker man ju mycket om Karelen och den södra delar av Finland, liksom, eller östliga, sydöstliga delar av Finland. Men anför Sovjetunionen även norröver, alltså i Finland?
Ja, som du sa, så Karelen, sydöstra Finland, det är ju där stora massan angriper, och de stora slagen sker huvudsakligen där överhuvudtaget under andra världskriget. Men finska Lappland är ju hela tiden med och blir angripet även under vinterkriget. Allra längst upp vid Ishavet, men också Sallaområdet, som är så att säga en väg mot Norrbotten, blir angripet. Så att svenska frivilligkåren får ju då en mycket speciell roll. Man får i princip ta över ansvaret för finska Lappland. Och det blir väldigt tydligt på flygsidan, för det finns ju noll finska flygplan för nordligaste Finland. Det blir alltså den flygande delen av svenska frivilligkåren, F-19, som får ansvaret för hela nordliga Finlands luftrum. Ett fantastiskt stort ansvar.
Mm. Hur går det då?
Ja, de har ju inte någon krigserfarenhet, de här svenska piloterna. Men redan från dag ett så gör man ett bra jobb, får man säga. Man skjuter ju totalt under drygt 100 dagar, det 100 dagar långa vinterkriget, ner fler plan än vad man själv förlorar. Så att kontot blir så att säga positivt när vinterkriget är slut. Man har gjort ett bra jobb från de svenska flygarnas sida.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mycket av det som i Sveriges roll i andra världskriget har ju kretsat kring den här järnmalmsexporten till Nazityskland. Och hur förhöll sig britterna till att Sverige under kriget exporterade järnmalm till Nazityskland? Försökte man på något sätt stoppa det här? Eller?
Det gick ju järnmalm även till britterna ända fram till den tyska invasionen. Så att, det var ju inte så att all järnmalm gick till Tyskland. Nej, absolut inte. Utan den gick också till England och andra nationer. Det var så att säga inga restriktioner där, utan vi sålde till alla som ville köpa.
Alla som kunde betala.
Ja, precis. Men sen blir det då så att i och med att tyskarna tar över kontrollen av både Danmark och Norge, så går det sen inte någon malm till britterna, utan det blir ensidigt. Det är bara till den tyska vapenindustrin, och det är väldigt bra kvalitet på den svenska järnmalmen.
Så den är strategiskt viktig för
den är väldigt viktig, men frågan är om ändå inte Churchill och andra på allierad sida lite grann övervärderade den svenska järnmalmen. Det fanns förhoppningar om att om de hade kommit först, alltså engelsmännen och fransmännen, så hade de tvingat Tyskland till reträtt, att dra sig ur, lägga ner och så vidare. De trodde att det var så pass viktigt, men jag undrar om det verkligen hade fått den effekten, om de nu hade lyckats komma först. Alltså det är nog lite tveksamt det.
Men visst var det Churchill som drev ganska hårt att britterna skulle invadera Nordkalotten?
Ja, Churchill var en stark förespråkare för att ta över kontrollen av den svenska järnmalmen på ett eller annat sätt. Och Finland var ju också då en förevändning att hjälpa Finland, och så på kuppen så råkar man liksom lämna lite folk i Gällivare och Kiruna, och på så sätt får man kontroll över malmen.
Men hur går det då med den här kontrollen över liksom Narvik och de svenska gruvorna?
Ja, i den här kapplöpningen om att ta kontrollen över framförallt Narvik, som är då en jätteviktig utskeppningshamn för den svenska järnmalmen, eftersom den är isfri året runt, till skillnad då från Luleå och andra svenska hamnar. Ja, det racet, den kapplöpningen, förlorar de allierade. Så att de tryggar sin tillgång på svensk järnmalm, alltså tyskarna tryggar tillgången.
Men var det det viktigaste skälet att tyskarna invaderade Norge den 9 april 1940?
Det fanns, skulle jag säga, tre huvudsakliga skäl till att Tyskland med Hitler i spetsen verkligen bestämmer sig för att angripa Danmark och Norge. Järnmalmen är absolut en mycket viktig faktor, men också en gammal faktor som krigsmarinen, alltså den tyska marinen, har påmint honom om under vid många tillfällen under mellankrigstiden. Och det är att den som besitter Norges hamnar har mycket större möjligheter att agera marint, både mot Storbritannien och så på längre sikt i norra Atlanten. Så det är
Skulle du säga att det är ett viktigare skäl än malmen?
Nej, jag säger nog att malmen är lite tyngre. Och sen har vi ju då den faktorn att de norska nazisterna med Quisling i spetsen har ju uppmuntrat Tyskland på olika sätt att ta över i Norge. Ur deras synvinkel då, för att förekomma ett tätare samarbete med Storbritannien.
Så det var flera samverkande faktorer där, men så fort tyskarna har tagit kontroll här, men visst fanns det brittiska trupper här uppe?
Ja, de kom ju en tid efter tyskarna, och de hade ju helst velat komma före, men de hann inte, tyskarna var snabbare. Och då, när de väl kommer då, så kommer de ju både till södra Norge och lite norr om Narvik. Och även fransmän och en polsk bergsbrigad. Och bland fransmännen så finns ju också Främlingslegionen med över 50 nationaliteter vid den här tiden. Så det är ju en otrolig massa folk från massa olika länder som slåss särskilt om Narvik. Det blir liksom ett epicentrum.
Mm. Så det här är en viktig krigsskådeplats vid den här tiden?
Ja, under några veckor så är ju hela världens uppmärksamhet på Narvik. Det är där andra världskriget utspelar sig under några veckor. Allas ögon är på Narvik.
Mm. Jag vet att du har gjort mycket så här exkursioner och så runt här omkring och tittat på gamla lämningar. Vad kan man hitta idag om man vandrar omkring i Narvik och i områdena runt omkring?
Ja, det är fortfarande häpnadsväckande. Jag åker ju dit varje år minst en gång, ofta flera gånger. Och jag tycker att det upprepar sig att vi säger, mina kompisar och jag, att det här året, det här är ju det bästa vi någonsin har varit med om. Nu finns det ingen möjlighet att nästa år kan bli bättre, men det blir det.
Men du åker med ett kompisgäng varje år till Narvik?
Ja, det är lite olika konstellation. Ja. Då. Ibland är vi 3, ibland 5, vi kan vara 8 något år. Så att, ja, det beror på vilka som har möjlighet.
Vad tittar ni på då?
Det är olika platser, antingen Narvik eller Treriksröset. Och ibland också helt andra ställen i Norge. Men Narvik är liksom den fasta punkten, skulle jag säga, den stora magneten för oss. Och det är ju för att det är så mycket på ett relativt litet område med olika nationaliteter och olika typer av fynd som man kan hitta idag då. Och det är ju både från markstriderna, luftstriderna och sjöstriderna som man hittar spår idag i terrängen eller på stränderna.
Ja, vad är det man kan hitta då? Är det stora grejer? Eller
det ja, det största är ju då en jagare. Det är väl tämligen stort.
Ja.
Den är fortfarande till stor del över vattenytan. Och det är ju helt märkligt att den inte har glidit ner i fjorden. För den ligger ju så att kommer en rejäl storm så kommer den att bara försvinna ner under vattenytan. Att den inte har gjort det än, det är bara konstigt.
Men de allierade drar sig väl ganska snart ur från norra Norge?
Ja, man kan säga att det är ungefär 2 månader som striderna håller på i Norge.
Men är det stora strider eller är det bara skärmytslingar? Eller vad är det?
Ja, det är ju inte några östfrontsslag, utan om man jämför med framförallt östfronten så är det små strider. Det är kompanier, ibland bataljoner som strider mot varann. Men på sjön under de första dygnen av Norgefälttåget, så det är rätt stora sjöstrider, ska man säga. Och tyskarna får ju mycket kännbara förluster vad gäller jagare. De förlorar merparten av deras jagare, som är moderna dessutom. Så att det är en av de största tyska förlusterna under Norgefälttåget, att de förlorar så många fartyg, särskilt jagare.
Ja. Varför drar sig de allierade ur från Nordnorge?
Det är ju inte så mycket på grund av saker som händer i Norge, utan det är för att det går så otroligt dåligt på kontinenten med Beneluxländerna och Frankrike som går mot nederlag. Så att när det blir helt uppenbart att Frankrike kommer att falla, det är bara en fråga om dagar, då tappar de allierade intresset för Narvik. Så trots att de är på väg att besegra de omringade tyskarna, det är bara en fråga om dagar tills liksom jobbet är klart, så drar de sig bara därifrån.
De prioriterar södra, eller Europa, nere i Frankrike egentligen.
Ja. Det är lite märkligt, för de är ju verkligen nära. Att,
men visste man om att man var så nära att slå tyskarna då? Eller det är ju alltid lätt att sitta och vara så här efterklok här.
Frågan är väl hur pass bra lägesbild de yttersta befälhavarna hade. Var det så att de hade helt enkelt bestämt sig, sen kunde de inte ändra sig? Lite osäker där faktiskt, om de verkligen uppfattade hur nära det var. Att de nästan tappade bort en seger av någon sorts misstag.
när tyskarna väl tar över där uppe sen så kommer väl ganska omgående förfrågningar till svenska regeringen om att få frakta trupper och materiel genom Sverige, eller hur?
Ja, det har ju också skett avsteg medan striderna pågår. Det är dock inga stora förband som då tillåts fara genom Sverige till de omringade tyskarna vid Narvik, utan det är några hundra tyskar som huvudsakligen är sjukvårdare, vilket de då skulle vara allihopa, men bland de här sjukvårdarna finns också specialister, till exempel kulsprutespecialister och andra, så att de har ju grovt utnyttjat Sverige medan striderna pågår alltså, och bland icke-stridande smugit in vanliga soldater så att säga. Men det är inte någon stor mängd, va? Man kan väl säga att det är max 300 som tillförs tyskarna medan striderna pågår via svenska järnvägsnätet.
Men är det här ett brott emot neutraliteten att man skickar sjukvårdare över på svensk järnväg?
Om de bara hade skickat just sjukvårdsmateriel och sjukvårdare så hade man nog kunnat säga att det skedde då av humanitära skäl och inte förändrade läget för de krigförande. Men det var ju inte så, utan de utnyttjade ju Sverige då. Och det här är någonting som norrmännen än idag, många som känner till det här, är väldigt kritiska, för att uttrycka det milt, mot Sverige, och anser att det där var ett förräderi av Sverige. Och även på senare år då, så har det uttryckts väldigt starka känslor om det här. Väldigt stark kritik mot Sverige.
Jag måste ju säga, när jag läser din bok, så, för att man alla har ju hört talas om permittenttrafiken. Jag menar, för det har ju varit eller något som har diskuterats under hela min uppväxt till och från i olika omgångar egentligen. Men jag hade inte riktigt klart för mig omfattningen. Alltså. Kan du beskriva omfattningen av den här permittent, så kallade permittenttrafiken?
Ja, man kan nog säga att det var huvudsakligen permittenter, men den officiella bilden var att alla skulle vara permittenter, och det är ju inte sant. Mm. För bland de här transporterna så skedde ju förflyttningar helt enkelt av förband under kamouflage av att de skulle vara permittenter. Så att här återigen så utnyttjar ju då tyskarna svenskarna och lurar svenskarna. Men samtidigt så spelar ju den svenska samlingsregeringen med i det här och säger då i kommunikéer att det rör sig om permittenter, det är permittenttrafik. Man använder den termen hela tiden.
Mm. Man får ju ändå bilden av att svenska regeringen någonstans försöker dölja det här för allmänheten eller försöker förminska det på olika sätt.
Ja, det är ju så att de agerar ju såklart i eget intresse och vill inte att den svenska allmänheten ska känna sig lurad eller bli arg på dem, så att säga. Det är illa nog läget, så att man använder olika förskönande omskrivningar och ser till att inte berätta allting för att inte väcka känslor av ilska hos befolkningen.
Men de var också de tyska trupperna som åkte genom Sverige, de fick ganska stränga förhållningsorder hur de skulle bete sig och hur de skulle röra sig, så, eller hur?
Ja, jag fick tag på ett litet häfte faktiskt om hur man ska bete sig genom Sverige, och det är ju väldigt många förhållningsregler.
Har du några exempel på någon sån här regel som du studsade lite på?
Jag har inte så att jag kan citera, men det är många sidor om att man måste vara väldigt ordentlig. Man får inte skräpa ner, man får inte fotografera, och vapnen ska ju förvaras i separata vagnar så att man inte har några liksom vapen synliga och så. Många förhållningsregler.
Men det var okej att gå av på stationen och så här och röra sig fritt?
Bara när man hade fått klartecken på vissa ställen då för utspisning. Men givetvis så gick ju inte allt som man kan tro av det här häftet då med förhållningsreglerna, utan det var olika incidenter kring tysktågen. En del är fortfarande inte riktigt uppklarade. Det finns uppgifter om att några har skjutits som ville desertera, men det har inte riktigt gått att fastställa sanningshalten i det, men det finns några incidenter av den karaktären, väldigt dramatiska alltså, som jag skulle tro kan vara sanna, men det fortfarande saknas vissa pusselbitar.
Permanenttrafiken är ju en sak, och jag menar, det är ju så här öppet sår kanske i Sveriges historia någonstans där man jag vet inte om man vad tycker du? Tycker du att det var rätt att de tillät tyska trupper åka genom Sverige?
Rätt är nog inte det ordet jag skulle använda, men, utan var det tvunget.
Tvunget, ja.
Jag tror att när vi var så pass omringade som vi faktiskt var, med både Danmark och Norge under full tysk kontroll, och dessutom tyska trupper i norra Finland och tyska marinen som till stor del härskar över Östersjön. Ja, vi var ju omringade, och vi hade nedrustat under 20- och 30-talet. Så att vi hade ju särskilt i början av andra världskriget ett väldigt svagt försvar, även om man gjorde sken av att det inte var så svagt. Men vi hade ju verkligen små resurser och vi var omringade, och då kan man inte säga till om så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En grej som jag reagerade mest på i din bok, det var det här stora mellanlagret som tyskarna etablerade i Luleå. Hur var upprinnelsen till det lagret?
Ja, där har man ju verkligen lyckats från samlingsregeringens sida att hålla det borta från allmänheten och sen också från historieskrivningen. Det kanske inte var uttalat syfte, men det blev ju så att Den föll bort, den verksamheten i Luleå, utan det var tysktågen som blev ett debattämne och sen som hamnade i historieböckerna. Men den här underhållsbasen som fanns på flera ställen...
Det var inte bara, ja, men det var runt omkring i Luleå?
Ja, det var på flera ställen i kommunen. Det var, man kan säga, huvudsakligen tre områden.
När etablerades det?
Den etablerades 1940 och avvecklades 43, men det tog sån tid att avveckla så att de var inte klara 43, utan det var fortfarande lite kvar att skicka bort 44 faktiskt. Men den aktiva livet eller verksamheten då för den här tyska basen i Luleå, det var 40-43.
Mm. Vad för typ av saker lagrades på det här mellanlagret då?
Ja, där har det ju skett viss mytbildning, och det finns några som har skrivit vid något tillfälle att det skulle ha varit vapen och ammunition och sådär, men det är ju inte sant. Det är fullständigt klarlagt från många, många olika källor, så att det är helt säkert att det som förvarades, det var livsmedel och foder.
Mm. Men det är ju nog så viktigt för en krigsansträngning.
Det är det. Det är det. Och det poängterar jag också i slaget om Nordkalotten, att det är ju så som Napoleon sa, att en armé marscherar på sin mage. Och jag skulle säga att fodret är också väldigt viktigt, för att där hade man ju inte tänkt sig från tysk synvinkel att ha så många hästar och åsnor på Nordkalotten. Men det upptäckte man ju väldigt snart, särskilt längst i norr på östfronten, alltså Murmansk-riktningen, att fordonen dög inte. Man behövde många fler hästar och åsnor än vad man hade räknat på. Så att totalt hade ju tyskarna på Nordkalotten 60 000 hästar och åsnor.
Och, det är rätt
mycket. Ja, det är otroligt mycket. Och en hel del av deras hö och halm, den förvarades på olika platser i Luleå kommun.
Mm. Varför kunde man inte använda vanliga fordon då?
Det är och var ännu mer då en enorm brist på vägar. Och så är det väldigt kuperat. Så att tyskarna överhuvudtaget hade ju inte lika många fordon som till exempel amerikanska armén. Amerikanska armén var mycket mer motoriserad och mekaniserad. Så att
jag kan ju tänka mig att många av deras fordon kanske var upptagna på andra håll i Europa också.
Mm. Och sen var det ju så att de flesta fordonen, alltså underhållsfordonen, var ju hjulfordon. Och det dög inte riktigt på nordligaste östfronten, utan det skulle ju vara band, men det var väldigt få sådana. Så att då fick hästar och åsnor rycka in istället.
Mm. Har man någon bild av hur omfattande liksom, för de här mattransporterna och hötransporterna, eller vart kom maten och höet ifrån som hamnade i det här lagret?
Det var från en massa olika länder som de här livsmedlen kom. Det var inte bara tyska, utan det var från Danmark, det var franska viner, det var norsk fisk. Det var en otroligt viktig del av maten, och det har ju jag och mina kompisar kunnat konstatera år efter år, att de här konserverna från Norge med fisk, det var nog bland det vanligaste som de åt, särskilt längst fram vid fronten, för det är ju en av de vanligaste fynden man gör, norska fiskkonserver i tyska ställningar, är otroligt vanligt.
Så stöter man på norska fiskkonserver i fjällen, då kan man räkna med att det har varit tyska soldater där, eller?
Man måste titta lite på förpackningen också. För att en hel del fjällturister på 50-60-talet hade ju också sådana konserver eller liknande. Så det är inte givet att det är från andra världskriget, men ofta är det så.
Mm. Men det är ju ändå fascinerande här att väldigt få människor känner till det här lagringen i Luleå. Hur lyckades regeringen hålla det hemligt? Ja, men jag kan tänka mig, luleåborna måste ju ha känt till det här.
Ja, precis. Det var ju så att en hel del luleåbor fick ju helt enkelt jobb inom den här verksamheten. För att tyskarna hade ju bara en officer permanent under den här tiden. Sen var det några till som förstärkte vid vissa tillfällen, så att de kunde vara 2-3 stycken tyska befäl då i den här underhållsbasen. Men i övrigt så var det ju svenskar som bemannade i form av fysisk arbetskraft och bevakning.
Mm. Så det var ju huvudsak svensk, förutom den här tyska officeren, så var det huvudsak svensk verksamhet egentligen.
Huvudsakligen svenskar, ja.
Mm. Det svenska poliser som vaktade.
De tyska befälen, de bar ju inte uniform annat än vid några enstaka tillfällen, och
det var medveten policy.
Det var inte några tyska skyltar att det stod liksom Wehrmacht och sådär. Så att det var inte uppenbart vad det var för någonting.
Ja, men nog lär luleåborna har vetat vad som pågick.
De visste ändå, särskilt då de som jobbade inom verksamheten eller hade släktingar som jobbade inom verksamheten. Och då eftersom det var så pass många, så det måste ha efter en tid spritt sig till så att alla visste någonting i alla fall om det här. Även om tidningarna då inte skrev någonting medan det här pågick.
Man ska ju komma ihåg att det var väldigt strikta regler för vad man kunde skriva i tidningarna vid den här tiden. Och skrev du något som inte regeringen uppskattade så drogs ju tidningarna in.
Det var väl informell kontroll. Att, ja. Dels fanns det den här respekten för statsmakten och så rädslan då när man är omringad. Alltså Sverige var ju omringat under flera års tid. Och så respekten för överheten och så de här lapparna som skickades ut som gav väldigt starka rekommendationer vad gällde saker som man inte borde skriva om. Och då hänvisade man då för att liksom skapa lydnad att det här skulle kunna skada Sverige och äventyra vår säkerhet ungefär. Att om ni nu skriver om det här så kan det leda till ytterst då att Sverige invaderas. Det stod ju inte så i klartext, va? Men det fanns där någonstans mellan raderna att media fick höra att de hade ett ansvar här, att de skulle kunna äventyra Sveriges fred om de skrev för mycket.
Mm. Du målar ändå ett rätt positivt porträtt, tycker jag, av den här heter han Sindel?
Walter Sindel, som
Walter
var
Sindel, ja.
Löjtnant och den som längst var chef.
Man fick
på
ändå känslan av en hygglig kar på något sätt. Så.
Ja, jag har ju inte lyckats hitta bland de som haft minnen av honom. Och jag hittar flera stycken. Ingen som har kunnat säga någonting så här direkt negativt. Det mest negativa är ju att han vid några tillfällen sa Heil Hitler i telefon. Men det var inte så att han slog ihop klackarna på stan och bar uniform och delade ut små naziflaggor. Det var ingenting åt det hållet.
Nej.
Utan han var nog en sån här tjänsteman-typ som var väldigt glad över att slippa vara vid östfronten och gjorde sitt bästa för att inte hamna där.
Ja. Ja, han gifte sig med en svensk kvinna dessutom.
Ja, givetvis från Piteå.
Mm.
Wherever you go, you meet the Peterbo.
Ja, men vad tog han vägen efter kriget?
Tillbaks till Tyskland, till
München. Med sin svenska fru då?
Med frun från Piteå, ja. Och jag hade under väldigt många år kontakt med deras dotter. Och både han medan han levde och dottern har ju varit väldigt måna om att historieskrivningen skulle få ta del av både anteckningar och fotografier. De förstod att det var viktigt för svensk historieskrivning att det här kom med i bilden.
Mm. Men hur länge pågick de här tyska transporterna i Sverige?
De slutade ju hösten 43.
Mm. Var det för att krigslyckan hade vänt för Tyskland? Eller varför, eller
det var en bidragande orsak. Tyskland hade klart försvagats och det gick bättre för de allierade. Och då kunde den svenska samlingsregeringen känna sig lite mer, de hade lite mer råg i ryggen och sade upp både tysktågen och tyskmagasinen i Luleå, så att de hängde ihop, så att säga, att de försvann mer eller mindre samtidigt augusti 43 kan man väl säga.
Mm.
Och dock var det ju så pass mycket materiel då i den här tyska basen, så att det tog flera månader för den att bli avvecklad.
Mm. Jag ska bara säga som en detalj att tyskarna byggde till och med järnvägsspår här uppe i Luleå för att kunna transportera materiel.
Och det är ju det som är kvar. Ja. Nu, de har ju brunnit ner de största magasinen, de gigantiska som man såg från E4 och som var helt enorma. De brann ju ner för drygt, vad är det nu, lite över 3 år sedan. Totalförstörda och finns ingenting av själva byggnaderna kvar. Men den där rälsen som du nämnde, som tyskarna betalade för och las där på tysk beställning, den är kvar. Så att man kan ligga, man lägger sig ner på marken och tittar och då ser man att det står Krupp 1939.
Mm.
Än idag.
Tänk. Hur stora områden hade tyskarna kontroll på Nordkalotten när de var som mest etablerade, om man säger så?
Ja, man tog ju aldrig Kolahalvön. Man kom in en bit i Murmansks län. Men det är bara några få kilometer.
Man hade aldrig kontroll över Murmansk?
Nej. Man har tänkt sig att på drygt 3 veckor gå från Kirkenes i nordöstligaste Norge.
Vilken tid är vi nu?
Nu är vi i början av Barbarossa, sommaren 41. Och då tänker sig Dietl, som har varit segrare vid Narvik och en stor propagandafigur i Tredje riket, närstående till Hitler och så vidare. Han har liksom illusionen att han ska kunna gå från Kirkenes till Murmansk på drygt 3 veckor.
Kirkenes då, som inte har fullt koll på geografin, det är väl liksom nästan nordligaste...
Nu sa jag fel, från Kirkenes till Murmansk.
Just det, men Kirkenes, det är nästan den nordligaste utposten i Norge, eller vad man säger.
Det är den nordöstligaste,
ja.
Vad gäller orter.
Ja.
Och det är bara några få kilometer till idag ryska gränsen, men då var det finska gränsen. Just det. För det var en bit av Finland som gick ut där i ishavet, ishavskorridoren.
Men man tänkte att man skulle ta Murmansk där, för Murmansk var ju strategiskt en viktig hamn och fick ju oerhört stor betydelse under kriget, för det var ju där de allierade kunde frakta in krigsmateriel till Sovjetunionen.
Ja, det var inte det enda stället de kunde frakta till. Det kom ju också söderifrån via Iran. En otrolig massa lastbilar och annan materiel som kom via Iran till Röda armén. Och så fanns det också hamnen i Arkhangelsk och så hamnar längst borta, alltså närmare Alaska.
Okay.
Så det fanns flera sätt att försörja Röda armén. Men Murmansk var absolut en av de viktigaste hamnarna. Också som Narvik, isfri året runt, trots att den ligger så där långt norrut. Så att den var fantastiskt viktig.
Och sen järnväg söderut.
Järnväg, Murmansk. Precis. Wow. Från Murmansk då. Inte så långt faktiskt till Leningrad och Moskva. Så att det var en kronjuvel. Mm. Det är den termen som vi använder i vår bok.
Mm. Så det är inte så konstigt egentligen att tyskarna var intresserade av att ta Murmansk, kan man säga.
Precis, och det lyckades de inte med.
Varför lyckades de inte med det?
Ja, de hade underskattat vägnätet. De hade trott av flygbilder att vissa saker, de tolkade på flygbilderna som vägar, men det var ju inte vägar. Det var ju liksom bara spår. Själva terrängen också var mer kuperat, svårare att få fram särskilt underhållet än vad de hade räknat med. Och Röda armén bet ifrån sig väldigt bra. Det gick ju absolut inte lika bra längre ner längs östfronten, där de retirerade ofta flera kilometer på en dag. Men de höll stånd på ett helt annat sätt längst uppe vid ishavet.
Det berodde inte bara på terrängen, eller berodde det på andra saker också att Röda armén kunde...
Jag tror att terrängen var det viktigaste som gjorde att de hade större möjligheter att försvara. Men förbanden i sig var nog också rätt sammanhållna. Det var en hel del gränstrupper som bet ifrån sig bra. De tillhörde ju säkerhetstjänsten och var då extra lojala och trogna och så vidare. Mm.
Men det går inte att beskriva som elittrupper, eller?
Ja, inte riktigt.
Nej. Men det var...
Ja, åt det hållet, kan man säga.
Ja, just det. Men hur stora slag var det frågan om här uppe då när tyskarna försökte ta Murmansk?
Ja, sommaren 41 så är det ju då några divisioner som går dels mot Murmansk och dels mot Kandalaksja, södra delen av Kolahalvön. Och i den södra delen, där är det också vissa finska styrkor som går tillsammans med tyskarna. Så det är inte bara tyskar. Men då är det också en sak som sker som är ett fiasko. Alltså det går inte bra i norr eftersom man inte tar Murmansk, men det som sker vid Salla när man försöker gå mot Kandalaksja, det är ett rent fiasko, och det beror ju på att det är ju SS, för att vara mer exakt Waffen-SS, som misslyckas kapitalt. Det blir så att de inte bara misslyckas med att ta mål. De retirerar, de flyr vid några ställen vid Salla. Och det är alltså i inledningsskedet, och det är Himmlers trupper som flyr. Det går inte riktigt lika illa med de så att säga vanliga tyska arméns enheter där, utan det är framför allt då SS-trupperna som det går dåligt för. De har ju verkligen överskattat sig själva och underskattat terrängen, underskattat motståndaren. Och de har väldigt dålig utbildning en hel del. Alltså till exempel artilleristerna har i några fall knappt avlossat ett skarpt skott med sina pjäser. Så att det kanske inte är så konstigt också att det går väldigt illa där.
Ja, men ursprungligen sett så var väl inte SS-trupperna regelrätta trupper egentligen, utan jag menar, de användes mycket till att vakta koncentrationsläger och kanske var en mer livvaktsfunktion, eller?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga generellt att trupper med SS-runor var någon sorts elitsoldater. Det fanns både och. Och just vid det här avsnittet då, så var det väldigt många som hade varit koncentrationslägervakter och som inte hade blivit särskilt väl omskolade till infanteritjänst, utan de hade mycket mer erfarenhet av att vakta än att strida. Så att det kanske inte var så konstigt att det gick så illa.
Så man kan ju säga då att till början med, det är aldrig någon riktig framgång här uppe i norr. Men på vilket sätt spelar klimatet någon roll i det här krigsföringen?
Det gör det. Och mörkret. För att kommer man ovanför polcirkeln, och nu är vi ju ovanför polcirkeln med råge när vi snackar Murmansk, då är det ju flera månader av princip mörker. Så att både temperatur, snödjup och ljusförhållanden är ju faktorer som de inte har riktigt någon erfarenhet av, de här tyska förbanden, särskilt då första halvåret. Sen när de har genomlevt den här första krigsvintern ovanför polcirkeln, så börjar de ju då dra lärdomar, och de går också till sina finska kollegor, eller vapenbröder som är termen då. De är inte allierade formellt, utan de är vapenbröder. I alla fall, man går till finnarna och med hatten i handen, va, och säger att vi har underskattat svårigheten här. Kan vi få lära oss av er, så att vi blir bättre nästa krigsvinter? Och sen ökar det där mer och mer, att man går till finländarna och drar nytta av deras kompetens. I början så nästan struntar man i finländarna, tänker att man ska klara sig själva. Men man inser ju då efter bara några veckor att det här är mycket, mycket svårare med både vinterkrigföring och arktiska förhållanden och så de här ljusförhållandena, så att man måste lära sig av de mycket mer kompetenta finländarna.
Mm. När lyckas Röda armén slå tillbaka? Alltså, för de lyckas ju ändå besätta delar av Sovjetunionen och Sovjetunionen då i norr här. Men när går Röda armén på offensiven och börjar liksom rensa området?
Ja, först och främst är det ju då ett dödläge, kan man säga.
Hur länge löper det på?
Det är nästan 3 år, va?
Som det inte händer någonting?
Som fronten knappt rör på sig. Det sker små justeringar, men i stort sett är det som första världskriget. Alltså man börjar bygga ut en massa ställningar, skyttegravar, och göra dem finare och finare, för att man har inte så mycket att göra.
På båda sidor då?
Ja, men framförallt på tysk sida så gör man ju enorma investeringar i form av att förbättra ställningar. Man har till och med, jag har själv sett badkar inte långt från fronten, hittade vi en gång. Och det blir liksom mer och mer bekvämt att vara vid fronten längst i norr, eftersom man inte håller på med så mycket annat. Men då förändras det här läget i oktober 44 på ett väldigt markant sätt. Då har ju redan tyskarna bestämt sig för att byta ställningar. Och medan de är i det här känsliga skedet av att dra sig tillbaka, då angriper
Varför Röda armén. Har man bestämt sig att dra tillbaka?
Man har insett att för att ha hållbara ställningar så måste man ha kortare ställningar. De får inte vara lika utbredda. Så att man flyttar bakåt, inåt mot inre delarna av Finland och Nordnorge. Och medan man gör det här så blir man angripna. 7 oktober 44 så startar då det största som har hänt någonsin militärt i Arktis. Som vi kallar slaget om Nordkalotten.
Till och med.
Nej, i Norden så är det ju då Tali Ihantala på Karelska näset som är större. Så det är det största i nordisk historia. Men i arktisk historia, eller Nordkalotthistoria, så är slaget om Nordkalotten störst.
Mm. Hur mycket trupper var inblandade då?
I Röda arméns led så är det då drygt 130 000 som går västerut i oktober 44 in i nordligaste Finland och Norge.
Mm. Men vid den här tiden så är ju Tyskland slås tillbaka på alla fronter egentligen, eller?
Ja, det här sker ju då efter att man har gått fram väldigt mycket i de centrala delarna av östfronten. Och tyskarna har väntat sig att det här skulle ske. De har bara sån otur att samtidigt som de retirerar då för att skapa sig bättre ställningar så blir de angripna. Men då lyckas de ändå föra huvudparten av sina styrkor till de här nya förbättrade ställningarna. Så att det är inte så att de blir omringade och förintade. De har ju tänkt sig ett Stalingrad i norr. Det är ju, de har ju liksom, man kan nästan säga att de har förberett rubriker då för sina sovjetiska tidningar att nu har vi ett nytt Stalingrad här. Det var liksom den visionen, tanken de hade med det här angreppet. Men så bra går det inte för dem. Det är inte så att de lyckas helt ut med sina ambitioner.
Men när är tyskarna helt borta ifrån norra delen av Sovjetunionen?
Det sker ju då inom loppet av några få veckor efter att de har gått till angrepp 7 oktober 44 så är alla tyska styrkor borta från Murmansks län. Så att det går ju relativt fort.
Men 7 oktober i den här delen av världen så är det väl snö då, eller? Eller nu är sörlänningen som
det
pratar.
Det beror på alltså. Ja. Det varierar från år till år. Och här har ju då Röda armén verkligen gjort sin läxa och tänkt till vad gäller dagen de angriper. De har tittat på alla meteorologiska prognoser. De har tittat på marken i terrängen som de ska angripa och då har de räknat ut var de kan använda pansarstyrkor och det är någonting som inte tyskarna räknar med. De har inte trott att det ska kunna ske så stora insatser med pansar som det visar sig att det blir då.
Tyskarna själva har knappt
tyskarna har dragit bort sitt pansar. De har haft i början pansar både mot Murmansk och i Salla-området men dragit bort dessa pansarenheter för att de drog slutsatsen att det här är inte lämpligt att ha i såna här operationer. Så att de har liksom trott att pansar är obrukbart i den här terrängen. Men ryssarna har en helt annan analys av terrängen och temperaturen och de inser att bara man anfaller vid rätt tillfälle vad gäller då markens beskaffenhet och temperatur så kan man använda pansarförband. Så att de har över 100 stridsvagnar, en hel del är bland de tyngsta i deras arsenal, när de då går till angrepp den 7 oktober 44.
Mm. Det är väl också betydligt fler ryssar än tyska?
Ja, de har en numerär överlägsenhet, mer än dubbelt så många. Så det talar ju också till deras fördel. Och vad gäller pansar då så har de över 100 pansarfordon, huvudsakligen stridsvagnar, och tyskarna 0.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Var det självklart för Röda armén att de även skulle gå vidare och gå in i Norge som de gjorde?
Det var absolut meningen att de skulle gå in i Kirkenes-området. Men det fanns en osäkerhet på västallierad sida. Hur långt tänker de gå egentligen?
Det fanns ingen uppgörelse eller så med de allierade.
Det fanns, men samtidigt så kunde man inte helt lita på Stalin. Skulle han hålla ord? Och därför så var det ju väldigt viktigt ur norsk och västallierad synvinkel att också ha en egen närvaro fysiskt. Och där kommer ju då Sverige att spela en roll, för att det visade sig att det var i princip omöjligt att få dit folk annat än via Sverige med flyg via Luleå.
Mm. När börjar så Sverige går med på att, är det amerikaner då eller var det norr?
Ja, det är amerikanerna som behövs här, för att Norge har inga egna transportflygplan, utan det är US Army Air Forces som skickar 10 sådana här klassiska C-47 eller DC-3, det är i princip samma sak, till Luleå, som är i Luleå då från december 44 ända till augusti 45.
Mm. De använder inte samma lager som tyskarna har haft där i Luleå?
Det gör de inte. Nej. Och de missar så att säga varandra. Ja. Det är flera månader emellan. Ja. En del har då fått för sig att de var här samtidigt i Luleå alltså, men så var det inte.
Men är det amerikanska trupper då? Eller vad är det för typ av trupper man flyttar upp då till Nord-Norge?
Ja, det är ju också en väldigt stor grej i vår svenska historia, som egentligen borde vara, tycker jag, lika välkänd som tysktågen. Nämligen att vi lät ju från 43, då kriget absolut inte var avgjort, Norge och därmed de allierade utbilda många tusen soldater på vår mark. Och vi utrustade dem till slut även med artilleripjäser, luftvärnspjäser, ja, you name it. Först hette det då att det var polistrupper. Men väldigt snart så insåg ju alla som hade någon typ av militär kunskap att det här var inte poliser.
Mm.
Särskilt när de började få kulsprutor.
Officiellt så var det
poliser. Ända till slutet så kallades de för polistrupper. Men efter några månader så blev det nästan löjligt det här med termen polistrupper, men man fortsatte att använda den. Och totalt pratar vi om 20 000 norrmän som får militär utbildning via Sverige. Och det är ju ingen liten numerär. Och det är ju väldigt oneutralt. Så att där har vi ju någonting som är väldigt allvarligt ur neutralitetssynvinkel, men på något sätt har det gått under radarn för allmänheten. Än idag, så när jag berättar om polistrupperna, så är det många som aldrig hört talas om dem.
Mm. Kan de här polistrupperna vara en anledning att norrmän inte är bittrare på svenskarna än vad de faktiskt är?
Ja, de som känner till, för det är även i Norge faktiskt inte självklart att även så att säga allmänbildade personer har riktigt koll på omfattningen. De kanske har hört, ja, det utbildades norska polistrupper i Sverige, men de har inte förstått hur många det var och alla tunga vapen de fick och så vidare. Så att det är nog inte så att gemene man i Norge har klart för sig där, utan det är fortfarande en dominerande bitterhet gentemot Sverige och svenska samlingsregeringens agerande under andra världskriget, om vi tittar hur det är i Norge.
Mm. När kan man säga att det här Nordkalotten är helt pacificerat då? Alltså när upphör alla typer av strider egentligen?
På sätt och vis så kan man säga att de riktigt stora drabbningarna slutar i november 44. För att då etablerar Röda armén en ställning vid en älv som heter Tana i Nordnorge, som ligger lite väster om Kirkenes. Så att man har alltså inte gått in särskilt långt egentligen i Nordnorge när man då bestämmer sig för att sluta gå fram. Men samtidigt då så skickar man även efter det då patruller in bortanför Tana, riktning Nordkap kan man säga. Och sen sker det ju också strider på patrullnivå i nordligaste Finland. Vi kan säga området inte långt från Treriksröset. Så att ända till Tysklands kapitulation så sker det strider, men det är skärmytslingar kan man säga, mellan patruller som råkar stöta på varandra. Dels i det här ingenmanslandet mellan Tana och Treriksröset. Och så det här området, och det är inte många kilometer av den här korridoren av Finland som går längs med Tornedalen upp till Treriksröset. Och där sker något så märkligt som att vid i alla fall ett tillfälle så går finska soldater in i Norge och strider mot tyska soldater. För att i det här
Lapplandskriget,
precis, ja, Lapplandskriget, då är ju inte längre tyskar och finländare vapenbröder, utan tvärtom fiender, som en del av Stalins utpressning. Han har ju tvingat finländarna att kasta ut sina forna vapenbröder.
Mm. Mm. Får de här norska polistrupperna, om vi nu ska kalla dem sådana, får de någon betydelse här militärt uppe i Nordnorge?
De är ju då med att säkra området tillsammans med Röda armén. Men de hinner inte delta särskilt mycket i utdrivandet av tyskarna. De kommer för sent för det. Utan de är mer där för att ha kontroll, börja etablera norsk makt.
Mm.
Alltså norska statens närvaro.
Så de får ändå en funktion av polis?
De får en politisk funktion. De signalerar att norska staten fortfarande är mycket intresserad av att Finnmark ska tillhöra Norge och inte övergå till att bli en del av Sovjet. Så att de fyller en mycket viktig signalfunktion. Och där hjälper Sverige till, för att hade inte vi ställt upp då med Luleå som flygbas som tar dem till det här området, ja, då hade det varit väldigt knepigt att komma dit, och då hade det inte varit någon norsk närvaro att tala om, utan bara Röda armén.
Och då kanske de hade bitit sig fast.
Då kanske de hade blivit kvar där, ja, det är inte omöjligt.
Nej. Lars Gyllenhaal, författare med inriktning på militärhistoria och aktuell med återutgivningen av Slaget om Nordkalotten. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.